Du lyssnar på Perspektiv, en podd från Vad vi vet. Jag heter Per Granqvist.
Varje gång du ärligt försöker lägga fram din skuld och synd och ångra den, händer det någonting inom dig?
Förlåt. Ett litet ord med så mycket betydelse. Tänk så ofta saker kan lösas upp med ett litet förlåt på rätt tillfälle och sagt med rätt tonfall. Att ta emot den här önskan och förlåta är också stort. Orden faller liksom så tungt och uttalas de med samma ärlighet som önskan om att bli förlåten ger dem också en lättnadskänsla för båda. Jag förlåter dig är en viktig fras. Förlåtelsen är central i många religioner, men för mig är den tydligast förkroppsligad i katolicismen. Och den jag ska prata med om förlåtelse är en av de högsta inom den katolska kyrkan, kardinal Anders Arborelius, biskop av Stockholms katolska stift. Han är den första svensk att bli kardinal och är numera medlem av den inflytelserika klergiuskongregationen i den heliga stolen. Han är också med i kongregationen för de orientaliska kyrkorna samt det påvliga rådet för främjandet av de kristnas enhet. Sen 2020 är han också medlem av Vatikanens ekonomiråd. Innan vi börjar, om du inte redan prenumererar på podden, passa på och gör det nu för att inte missa kommande avsnitt. Klicka på följ eller prenumerera knappen i den app där du lyssnar på det här så missar du inget. Som alltid, du når mig på perspektiv@vadvivet.se. Om du har tankar eller idéer om vem jag borde prata mer om, något ämne jag ska fördjupa och ge mer perspektiv på. Med detta sagt, dags för hans eminens, kardinal Anders Arborelius, biskop av Stockholm. Får jag kanske börja med att tacka ers eminens för möjligheten att ha det här samtalet. Och var befinner kardinalen sig?
Jag befinner mig i mitt arbetsrum på katolska biskopsämbetet på Götgatan.
Det är inte Rom?
Nej, men det är här jag brukar ha såna här möten den här tiden.
Men hur ofta blir det resor till Rom nu för tiden? Eller möts kardinaler via Skype också?
De flesta möten har ju faktiskt varit på Zoom. Men jag ska i början av februari till Rom. Så att någon gång blir det ju att man kan komma ner.
Ja. Det är ju någonting annat. Jag kan nästan lite fnissa tanken på liksom den ärvördiga institution och Zoom blir rolig.
Jo, det gäller ju att anpassa sig efter tidens och möjligheternas krav. Men det är klart att det blir alltid någonting annat när man inte har den här mer personliga atmosfären. Och...
Nej, verkligen. Man får göra det bästa av det. Då tänkte jag att jag skulle börja det här samtalet med den observation som jag hörde dig göra någonstans. Varje vecka blir ju människor avslöjade, exponerade, uthängda för saker de har gjort. Det kan vara generaldirektörer, det kan vara prominenta företagsledare, det kan vara influencers eller bara någon i en bostadsrättsförening som inte rensat filtret i den gemensamma tvättmaskinen. De anklagas, de pekas ut, de stämplas. Varför tror kardinalen att vi har den här driften att peka ut dem som lämnat den rätta vägen, om vi uttrycker så?
Dels är det väl att de flesta människor, ja, de vill det som är gott, det som är rättvist, det som är sant. Och det är alltid lättare att hitta andra som gör fel än sig själv. Det är väl en klassisk mänsklig egenskap att vi har lättare att hitta någon annan och skylla på honom. Och det är naturligtvis så i en medial tid. Det är ofta väldigt förenklat mellan skurkar och goda. Och därför blir det nog så att man gärna njuter lite när någon gör bort sig. Vare sig det är en minister som hoppar in i en affär eller någonting annat. Och vi vet att det som en gång har sagts på media lever ju sitt eget liv. Och det är det vi kanske inte riktigt har tänkt på. Att om man i ett privat samtal säger någonting, ja, då försvinner det rätt snart. Men det som har sagts en gång i media, det finns kvar och lever faktiskt ett eget liv.
På något sätt kan jag bli lite så trött i själen, särskilt när vi har de här influencers som beefar med varandra om små saker i varandras flöden. Vad är nyttan med allt detta, kan jag tänka?
Ja, det ser du väl det att vi är intresserade av vad intressanta och framstående människor gör. Och vi förväntar oss kanske mycket av dem och kan bli lite besvikna om de inte riktigt gör det vi tycker är bra. Och då blir det ju väldigt lätt att man fastnar vid den här bilden och inte riktigt kan förlåta att min idol eller någon som skulle vara ett föredöme inte lever upp till den här bilden vi har. Att man förväntar sig väldigt mycket av människor som står i rampljuset. Och då blir det väldigt lätt att man också fäller väldigt hårda ord. Det är också en typisk sak för mejl och internet att man använder en väldigt hård ton när man pekar ut varandra och bidrar då lite till den här omtalade polariseringen.
Samtidigt ska jag erkänna att jag också blir lite irriterad själv, rent av förbannad över att de som gjort fel har så svårt att erkänna det. Hur svårt kan det vara att be om ursäkt, tänker jag då. Och så tänker jag samtidigt, har vi tappat förmågan att be om ursäkt? Men om någon råkar putta till mig på IKEA så är det inte säkert att jag får en ursäkt. Det är i alla fall inte självklart. Och jag tänker mig att det var så förr. Varför då, tror kardinalen?
Det är väl så att ett begrepp som hänsyn har lite försvunnit. Man ska ta för sig, man ska stå på egna ben, man ska klara sig själv. En viss individualism som gör att det är lite svårare att erkänna att jag borde inte ha sagt så, jag borde inte ha knuffat mig framför de andra. Samtidigt kan det finnas en inre längtan efter att våga erkänna att man gjort fel och kunna stå för det man har gjort och ändå veta att man kan bli accepterad. Och det är väl det som gör kanske att många inte vill be om förlåtelse eller säga ursäkt, för man vet inte riktigt om man kommer att få den där överseende blicken eller ordet som gör att man ändå känner sig accepterad fast man har gjort något fel.
Kontrasten är stor mot den här kumumasen, har jag för mig att den heter, japanska traditionen, där man liksom bugar så ordentligt och djupt i offentligheten att det nästan framstår som teatraliskt. Men där gör ju alla det, är ju alla samhällsskikt. Det är någon slags en personlig handling där man ser till helheten och hur varje individ påverkar den, och att då svika de gemensamma förväntningarna är det man ber om ursäkt för, med den där bockningen.
Mm. Jo, vissa kulturer har kanske bevarat mer av det här, men ändå tror jag att många människor gärna skulle vilja hitta tillbaka till en mer förlåtande eller en mer accepterande livsstil. Och det är väl så när man står varandra nära, ja, då är det kanske lite lättare också att våga tappa ansiktet och säga jag gjorde fel och jag ber dig om ursäkt.
Att man inte är säker på att man får en förlåtelse är kanske det som gör att man inte heller säger förlåt.
Nej, alltså det är inte så lätt.
Tillbaka till kön på IKEA.
Jag brukar säga att vi har ju ingen myndighet, varken kommunal eller statlig, som kan ge förlåtelse. Och om man då har förlorat en mer, vad ska vi säga, andlig eller annan bakgrund, och ja, då är det inte så lätt att veta vad förlåtelsen kommer till och vad den gagnar till. Den har lite förlorat sig i rymden, så att säga.
Verkligen. Kardinalen är ju biskop i Stockholms katolska stift och den första svensk som utsätts till kardinal. Hur ska man förstå den svenska sekulariteten? Är det en brist på andlighet eller är det bara en brist på kyrklighet?
Jag tror att det i första hand är en brist på kyrklighet. Att kyrkan som institution har lite förlorat greppet om människor. Och att det då finns ett slags sökande efter någon djupare andlighet. Man talar ju om svenskarna som granskogsfolket, som i naturen på något sätt söker en djupare dimension i tillvaron. Men också att man, jag vet, när svenskarna i utlandet brukar de alltid gå in och tända ljus i alla kyrkor de träffar på. Så det finns också en slags längtan efter ett andligt hem. Och det är väl det som är lite det paradoxala i Sverige, att folk är egentligen ganska sökande efter någon form av andlighet. Men de har svårt att riktigt placera det någonstans. Och då blir det ofta naturen som fyller det här tomrummet. Eller att gå in i en tom kyrka, det kan man också tänka sig när ingenting händer där. Sekulariseringen är inte riktigt så djup som man skulle tro. Det är ju egentligen väldigt få som är så där hemskt övertygade ateister. Till och med humanisterna har ju en viss andlighet i bagaget ibland.
Ja, även ateisterna tror ju på något, får man ju säga. Alltså, kan det då vara, jag tolkar det rätt här, att många människor har en begränsad uppfattning om religion?
Ja, alltså ordet religion och religiös, det har lite fallit bort. Man talade om andlighet, livsåskådning, mening. Men bakom det här finns det ju en slags naturlig religion, som man ibland säger, att människan söker någonting fast, någonting som håller, någonting som bär henne. Men hon vet inte riktigt vad. Och det är lite betecknande att när man frågar människor, tror du på Gud? Så säger de ja, ibland, kanske. Och när det händer något riktigt svårt så är ju Sverige ganska religiöst. Då ordnar man ju någon slags nationell högtid, gärna i någon kyrka, och tänder ljus. Så att under ytan finns det nog en ganska stark, i alla fall andlig ström och längtan. Och ofta i en sån här tid dyker den kanske också upp. Jag läste nu nyligen att det var mindre människor som hade lämnat Svenska kyrkan än man hade förväntat sig under förra året. Och det tyder på att en sån här tid ändå öppnar kanske lite mer för andlighet och rent av religion.
En god vän som är katolik, han och jag pratar om livsåskådningsfrågor, så brukar vi konstatera att, och det här kanske lite bara en spaning, men att katolicismen är mycket mer bekväm med riter och traditioner än protestantismen. Man kanske till och med skulle säga att den katolska kyrkan på många sätt är höjd i mysterium med ett stort antal ologiska, opraktiska och omotiverade ritualer. Där kanske processen att utse en påve är den främsta. Men så tänker jag så här, är det kanske rent av detta som lockar de protestanter som faktiskt konverterar, tror kardinalen?
Det kan naturligtvis spela in att det är lite mer handfast, det är statyer, det är vigvatten, det är rosenkransar, och människan är ju en materiell varelse, och att falla in då i ett sådant skede kan för många vara en hjälp. Men samtidigt tror jag väl också att det är en rent andlig längtan. Vi brukar säga att vi publicerar mycket katolsk litteratur, men det är mest icke-katoliker som läser det, av min känsla. Alltså en andlighet, en mystik som på något sätt talar till människor. En Johannes av korset och själens dunkla natt. Det är något som man kan känna igen under en sån här tid, när mycket har förlorat sin mening. Så jag tror väl att det är en kombination då av en konkret materiell verklighet, att Gud verkligen har blivit människa och möter oss på ett mänskligt sätt, och att det samtidigt då förmedlar en andlig verklighet mitt i det vanliga livet, så att säga.
Mitt ärende för dagen var att tala om det här med förlåtelsen, och bikten är ju förlåtelsens sakrament inom katolicismen, men det beskrivs också som en ritual för försoning. Det här kanske är en skitdum fråga, men vem försonas med vem eller vad i den här ritualen?
I vår tid talar man inte så mycket om botens sakrament utan om försoningens sakrament. Alltså försoning är ju något allmänt. Om vi ska försonas med Gud måste vi också försonas med den vi har sårat eller skadat. Alltså kärleken till Gud och kärleken till nästan måste alltid gå samman. Och det är väl det som är en del av skeendet i en biktsituation. Någon upptäcker att jag har skadat någon, och då har jag också skadat Gud. Och på det sättet måste min försoning både ha en rent mänsklig aspekt och också en gudomlig aspekt för att det ska gå ihop. Sen kan det vara så att man inte alltid har möjlighet att just möta den här personen. Det kan vara någon man har skrikit åt på tunnelbanan, och då får man ju det se som ett ställföreträdande att man ångrar sig över att man har sårat den här människan. Och får då ofta i bikten göra en slags botgärning, en god gärning, eller be en bön till exempel för den här människan man har sårat. Men jag tror det är viktigt att säga att det ska vara på sätt en helhetsförsoning. Det får inte finnas någon slags bitterhet eller bad feelings kvar efter det här. Och det vet vi att vissa saker kan vara så väldigt allvarliga att det tar tid att hela det. Men i alla fall förlåtelsen som ges genom absolutionen i bikten tar ifrån människan hennes skuld inför Gud. Och sedan är hon då kallad att gottgöra det i sitt konkreta liv för att arbeta för försoning.
Just det. Så att när man skadar Gud, som du uttryckte det, ska vi förstå det mer som att man skadar skapelsen eller varelsen i skapelsen, och därför sårar man Gud, om jag nu har skrikit någon på tunnelbanan?
Ja, alltså i och med att vi har ett djupt personligt förhållande med Gud som har skapat oss för det goda, så ja, är det på något sätt att vi missbrukar denna godhet när vi då gör något ont i den skapade världen. Alltså att det finns ett inre sammanhang mellan den skapade verkligheten och Guds verklighet. Och att ja, vi människor måste hitta en harmoni både med vår Gud och med den skapade verklighet vi lever i. Och i sista hand har vi också skadat oss själva genom det onda vi har gjort. Och det är ju också en helande process inom oss. Det är ju därför bikten fordrar ånger. En bikt är ju inte giltig om man inte ångrar sig. Att man verkligen vill ha det här ogjort. Man ser att man har missbrukat sin egen skapade verklighet, sig själv, sin person. Så att man kan säga att det är en försoning också med det egna jaget som har brustit då i godhet eller sanning eller vad det kan vara.
Men är det många som sitter och fejkar? Känner man det?
Det är naturligtvis så att vi människor kan ibland missbruka också något sånt, och det kan man aldrig vara vaccinerad mot att det kan finnas. Däremot skulle jag vilja säga att ofta möter man människor som säger: jag har gjort det här, men jag har svårt att ångra det, jag har svårt att förlåta. Och då måste man ju på något sätt hjälpa den här människan att förstå. Det är en process. Är man då sårad känslomässigt, då är det inte alltid så lätt att på det planet ge hela sitt hjärtas förlåtelse. Och då brukar jag alltid säga, då måste du på något sätt använda Guds förlåtelse för att förlåta den här människan som du, ja, måste kunna förlåta för att själv få förlåtelse. Allt mänskligt är ju lite komplicerat ibland, och det måste man också räkna med att det är inte alltid kanske helhjärtat, men människan vill i alla fall. Annars skulle hon ju inte dyka upp där, då skulle hon ju hålla sig borta. Och något man kan råka ut för, att man hellre bekänner andra synder än sina egna. Det
måste jag nog erkänna mig skyldig till direkt, känner jag.
Det kan man också råka ut för, då får man försöka återföra vederbörande till ordningen att du behöver inte ta på dig hela världens synd, utan du får nöja med dina egna.
Tillåt mig att göra en liten utläggning här. Katoliker erkänner sin svaghet, sina tillkortakommanden och sitt behov av då en slags ständig omvändelse genom bikten. Men någonting i mig säger att det här är liksom en paradox. Varför går katolicismens lamm vilse hela tiden? Och som protestant så konfirmerar jag mig då min vilja att ingå i flocken i tonåren, och så lovar jag att följa de 10 budorden. Och då kan jag känna så här, måste katoliker då bli påminn om det här hela tiden? Sen ska jag samtidigt känna att kanske är det tvärtom, och här förstår jag om kardinalen är partisk i sitt svar, att katolicismens syn på församlingsmedlemmarna utgår från en mindre idealiserad bild av människans förmåga att låta tankar och handlingar sammanfalla.
Det är nog riktigt att genom årtusenden har man lärt sig människans svaghet ganska väl, och människan är kallad till ett högt ideal, hon är kallad till helighet, och det är kanske inte så många som når fram hela vägen, utan för de flesta är det en kamp att hålla sig någorlunda på den rätta vägen. Och det är då man kan behöva biktens hjälp för att ta ett nytt tag. Och många människor tycker, men det är ungefär samma saker jag kommer med alltid, jag får bli samma människa, det är ungefär på samma områden jag gör fel. Och det kan verka lite, ja, nedslående ibland. Men det är ju då det gäller att uppmuntra människor att säga att varje gång du ärligt försöker lägga fram din skuld och synd och ångra den, händer det någonting inom dig. Och sen är det ju så att ju närmare du kommer Gud, desto klarare ser du också storheten i de små synderna. I början är det alltid så att man ser andra synder i förstorad skala och sina egna är förminskad. Men ju närmare man kommer Gud, desto lättare har man ju då ofta att urskulda andra och se storheten i den egna lilla synden. Så när en Teresa var vill jag säga att hon är världens största synderska, så är det ju inte ett fakta i den meningen att det inte finns någon som har gjort värre. Men den egna erfarenheten blir ofta så att man blir mer ödmjuk. Man inser mer och mer sin egen svaghet. Och bikten har alltså också en pedagogisk, eller som vi säger ibland, mystagogisk effekt. Den hjälper människan att växa i ödmjukhet och insikt och samtidigt få en mer urskuldande attityd gentemot sina medmänniskor. Så det skulle jag säga, att det finns också en tillväxt i nåd, om vi får säga så. Att man kanske närmar sig det här idealet som kan tyckas väldigt högt och otillgängligt. Men då i ödmjuk insikt om att man är svag och bräcklig själv.
Om man tittar på hur själva bikten går till, man tar plats i stolen på andra sidan det här nätet, så är det någon av kyrkans män som lyssnar på dig. Och då, alltså, hur inleder man? Är det som på film att man ska säga förlåt mig fader, jag har syndat, och erkänna det?
Det är lite olika. På engelska har vi ju sett alla dessa filmer, Father bless me because I have sinned. Och faktiskt i den engelsktalande världen hänger det lite med. I vår situation är det ju väldigt olika i Sverige. Många katoliker biktar hellre på polska eller kroatiska eller arabiska, vad det nu är, som deras modersmål. Och då måste man komma ihåg att ibland är det väldigt svårt att bikta på ett annat språk, även om man kan det, eftersom det rör så djupa frågor. Jag möter ibland människor som talar perfekt svenska som säger att det är första gången jag biktar på svenska, för jag är van då på polska eller vad det nu kan vara för språk. Det är ju det man måste konfronteras med, att människor är väldigt olika. Vissa är väldigt detaljerade. Vissa säger bara jag har syndat mot det och det budet. Och då får man ju ibland fråga, vill du att vi ska gå in närmare på det här utan att bli påträngande? Så att det är också ett möte med en människa som kan vara väldigt olika. Vissa uttrycker sig väl och är väldigt klara med vad som är vad. Andra är lite mer förvirrade eller har svårt att yttra sig. Så det är ju också på det sättet ett möte mellan två personer. En präst som har till uppgift att hjälpa en människa att bli av med sin börda. Och en människa som då vill försöka uttrycka sin. Så jag skulle säga att i vår tid är det väldigt olika. Vissa vill också sitta vid ett bord eller mitt emot prästen. Alltså det blir väl vanligare och vanligare med vad vi kallar ett biktsamtal. Att man vill tala igenom sin sak och inte bara lägga fram sin synd och få förlåtelse. Så att en bikt kan se väldigt olika ut i praktiken.
Men det innebär då att bikten inte är detsamma som själavård eller utvecklingssamtal, utan det är just den här ritualen.
Det är riktigt. Det kan då gå samman med ett andligt samtal. Men man brukar säga att det är viktigt att ändå skilja det åt. Jag har också blivit tillfrågad om bikt på gatan ibland. Bikten kan ta väldigt många olika former. Och det visar ju att för människor är det något viktigt. Det kan vara vid en dödsbädd, det kan vara inför ett bröllop, det kan vara i princip i livets alla omständigheter.
Det slår mig att vi kanske värderar skuld och skam olika när vi pratar, och det kanske också har att göra med religionerna här. Alltså skammen tycks mer framträdande inom protestantismen, medan katolicismen fokuserar på skulden och hur den ska hanteras. Eller är det synen på skuld som skiljer sig åt?
Jag tror väl inte att det är så stora skillnader i vår tid. Däremot har jag ibland känsla av att protestantismen talar man bara om synden i singularis, medan vi talar om synderna. Till exempel i en bikt ska man ju alltid lägga fram konkreta synder. Alltså, ibland kan det komma en konvertit och säga jag är självisk. Och man brukade säga de gamla konvertitmakarna, jesuiterna, sänder då ut ur. Vi alla själviska, du behöver inte komma för att säga det, utan du måste säga det är det och det jag har gjort. Och det kan jag tänka mig att det kan vara en viss diskrepans här. Och ibland kan det vara så att de också bär på en slags allmän skuldkänsla. Och det tror jag är lite typiskt svenskt. brukar alltid tänka Ingmar Bergman, Lars Norén. Ja, på något sätt en slags vag skuldkänsla som man inte riktigt vet vad det beror på. Och det kan vara väldigt svårt att bli av med det. Och då är ju vikten en slags fostran i att bli mer konkret, tala om det och det är det. Men det kan alltså vara svårt för människor att få ord på det. En skuld kan man bli av med, men en skuldkänsla kan vara väldigt svårt att bli av med. Mm. Faktiskt. Och det kan också ha en viss psykologisk effekt på människan. Så att hon fastnar i en slags värld av skuld och skam. Medan kan man då namnge, sätta fingret på den ömma punkten, då kan det också vara lättare att erfara en förlåtelse än om det är en slags vag allmän skuldkänsla som man då sitter fast i.
Precis, för det blir ju alltid det här specifika. En förlåtelse måste ju alltid börja med en bekännelse, annars är det ju ord på något vis. Sen tänker jag också att alltså, människan är ju en evig varelse, ständigt villig att börja om och gå vidare. Men när vi talar om förlåtelse kan det också tolkas som ett sätt att vilja skyla över saker. Och kanske inte minst om man gjort en annan människa illa, att man, här går jag och säger att jag biktar mig in för dig snarare än den jag utsatt för detta.
Alltså allt kan ju missbrukas, det måste vi ha klart för oss också, ett sakrament. Sen kan det också vara att den andra parten inte är mottaglig. Det kan vara många skäl. Men man förutsätter ju ändå då att en människa som kommer till bikt har en ärlig avsikt. Och man vill då försöka hjälpa henne att verkligen dess ångra det hon har gjort. Och dess på något sätt gottgöra det. Och få till stånd en försoning.
Så då kan det hända att man avslutar en bikt med att helt enkelt kardinalen säger att då glöm nu inte gå och be Kalle om ursäkt här. Säger du lite strängt?
Alltså, det beror ju lite på person och don. Men i princip är ju bikten ogiltig om man då inte vill gottgöra den på något sätt. Ibland kanske det är omöjligt rent konkret, men då får man göra en bön eller hjälpa någon annan eller vad det nu kan vara. Alltså det är ett av momenten i bikten, det man kallar då botgöring eller gottgörelse. Och det naturliga är naturligtvis då att har man då skadat någon eller bestulit någon, att man återställer detta och ställer det till rätta. Sen kan det vara människor som säger, jag kan inte förlåta men jag vill förlåta. Kan man förstå en människa som har torterats i ett fångläger eller koncentrationsläger och allt det här. Att kunna förlåta det kan man kanske inte, men man vill i alla fall ha viljan. Man vill inte fastna i den här bitterheten som du är när man inte kan förlåta. Och då är det naturligtvis både en andlig och psykologisk process som man får gå in i och hjälpa en människa med. Och förlåtelse betyder ju inte att urskulda och säga det här var inte, man kan så att säga inte täcka över det onda, bortförklara det. Det måste man också ha med i beräkningen. Att ändå kunna förlåta något ont, det är inte helt lätt. Men det är ju en del av helandet. Att vi, som man brukar säga, älskar syndaren men hatar synden.
Mm. Du sa eller skrev någonstans som jag noterade när jag läste på inför vårt möte att en helande process är att kunna säga att det här har gjort mig ont men du kan inte beröva mig min innersta värdighet. Jag tänkte det var bra och klokt sagt såklart. Men så tänkte jag också koppla till att det finns ju många som känner att den katolska kyrkan har berövat dem på deras innersta värdighet av olika anledningar. Jag är lite nyfiken på om kardinalen kan bidra med ett perspektiv på den förändring som kyrkan genomgått där. För flera av de här klassiska frågorna som heliga stolen motsatt sig, det har ju påverkat vardagen för världens sammanlagt 1,3 miljarder katoliker. Det kan vara synen på homosexualitet eller preventivmedel, abort, kvinnliga präster. Och det där har ju förändrat under påve Franciscus. Och jag tycker det är intressant att se hur kyrkan navigerar mellan tradition och modernitet, hur man söker förnyelse utan att offra traditionen. Vad har föranlett den här förändringen, skulle kardinalen säga?
Alltså, vi kan ju ta ett exempel som har dykt upp, en människa som då har blivit utsatt för ett övergrepp av en katolsk präst. Och det är ju då ofta ett oerhört trauma, inte bara för människan i hennes, utan också själva hennes tro kan ofta då försvinna. Och hon känner då en väldig sorg, en väldig utsatthet och också en väldig bitterhet att den här prästen som då representerade det bästa och det finaste som hon såg upp på har raserat både hennes, ja, och hennes förhållande till Gud, till kyrkan. Och det är naturligtvis då inte lätt att säga att kyrkan 100% ber om förlåtelse, eftersom det är ett mänskligt öde som har blivit så väldigt sårat. Samtidigt har ju då mött människor i den här situationen som ändå har försökt säga jag måste på något sätt bli av med den här taggen av bitterhet av, för att kunna gå vidare. Jag måste kunna säga att detta var något ont. Kyrkan har inte gjort vad den skulle. Hon har på något sätt förbrukat sitt förtroende. Men jag måste ändå på något sätt hitta en väg vidare. Och det kan vara intressant att se att man kan ibland jämföra det med någon som har varit politiskt fånge i ett system. Att hatet kan aldrig bli vägen vidare. Och att då hjälpa en människa att på något sätt bli befriad från den här hatet, bitterheten, hemkänslan, eftersom det ändå skulle förbittra hennes liv ytterligare.
Och hur hanterar man det från ett institutionellt perspektiv då? Vi talar ju också någonstans om behov av en institutionell förlåtelse. Hur ska man agera när någon i den egna organisationen begår onämnbara handlingar, när man samtidigt har den här väldigt generösa inställningen till förlåtelse?
Då kommer vi in på det som man brukar kalla ett botgörarliv. Samtidigt vet vi att många av de som har gjort onda ting har svårt att bekänna dem. Det ser vi gång på gång. Om vi då har till exempel en präst som har begått ett övergrepp sätts han ju i en slags karantän. Han får inte utöva sitt ämbete. Men han ska då ändå få hjälp att bli vad man kallar då en botgörare som ägnar sitt liv åt att på något sätt försöka gottgöra det han har gjort. Att inse sin synd och omvända sig på ett annat plan. Men det är naturligtvis en uppgift som inte alltid är så lätt. För ibland är det för en människa som har gjort något svårt, så svårt att erkänna att det är jag som har gjort det. Det är väldigt lätt att skylla på arv och miljö, den uppväxt jag hade. Faktiskt är det ju så att många som har begått övergrepp har själva utsatts för övergrepp. Alltså det är en komplicerad situation. Och det är då kyrkan brukar säga att hon är också en botgörerska på ett pilgrimsfärd genom tiden. Och kyrkofäderna hade ett klassiskt uttryck för det, kasta meretrix, den kyska äktenskapsbryterskan. Kyrkan är också som, om man förkvinnliga kyrkan som man ju brukar göra, som bruden. Hon är också då den som har förbrutit sig mot Gud genom de präster eller andra som har begått dessa brott. Det är alltså också en slags, vad ska vi kalla det, mystisk försoningsprocess. Och därför brukar man ju säga att de ordnar som är inriktade på botgöring i det tysta får då i det tysta genom ett strängt liv i tystnad, avskildhet, bön och bot gottgöra det som kyrkans andra medlemmar har ställt till med, vad det nu kan ha varit för någonting. Ja. Alltså det är också en kollektiv ångerprocess.
Och hur är det då i förhållande till liksom den historiska synen till exempel på homosexuella? Vi vet ju det att liksom kyrkan måste ju visa förståelse för de människor som anpassar sig efter omgivningen, alltså ta ett accepterande förhållningssätt. Och det här kan ju då i de tider när man har fördömt homosexualitet till exempel gett upphov till en slags kollision i samvetet hos de här troende mellan vad religionen förespråkar och man tror rätt i vardagen och liksom i samhället där. Hur har man kommit vidare?
Det är en sån här klassisk situation då kyrkan dels säger att man måste respektera dessa människor, man får inte diskriminera, man måste visa dem kärlek. Men att man då genom andra uttryck har uttryckt missaktning och på olika sätt skadat dem. Och då är det ju ofta också en slags personlig process som man måste gå in i för att hjälpa den här människan att förstå att kyrkan vill hjälpa henne att hitta rätt i livet. Men att det på olika sätt ändå har kunnat skada henne. Och det är väl den processen som inte alltid är så lätt.
Jag kan tänka mig att när man ska utföra en bikt och så sitter kardinalerna på andra sidan, så tänker man att nu är han här igen. Men det är inte den tanken som far genom kardinalens huvud, utan snarare att det här är någon som försöker ännu gång, som ett barn som försöker resa sig. Det är så jag ska tolka det. Det är den handlingen som ska lyftas fram, snarare än att han ju aldrig lär sig.
Ja, alltså i princip, man brukar alltid säga att i biktstolen ska prästen vara som ett lamm. På predikstolen får han gärna vara som ett lejon ibland. Men i biktstolen måste man visa mänsklig förståelse för den människa som kommer. Och efter en tid vet man ju att vi människor, ja, vi har ungefär samma svagheter, och det är väl de vi råkar in i. Och bikten ska ju vara en hjälp till en människa, oavsett vem hon är. Det kan vara den stora syndaren som kanske inte har biktat på 50 år och kommer. Och sen kan det vara den som kommer en gång i månaden men har ungefär samma sak att komma med. Alltså vi människor är väldigt olika, och som biktfader måste man på något sätt försöka leva sig in i varje människas drama. Och tro att hon ändå har en längtan efter att komma Gud närmare, att bli en bättre människa, att göra världen bättre.
Jag brukar alltid be mina gäster om tre böcker eller liknande som har inspirerat dem eller som kan bidra till lyssnarna att få ökad förståelse för just det här ämnet.
Jag tänkte jag först välja en roman, Graham Greene, Brighton Rock. Ett aktuellt tema, en gänguppgörelse, en ung kille som då dör. Och vi hade nyligen begravning just av en ung kille här i Stockholm som dog i en gänguppgörelse. Det är alltså något som finns här. Han dog då väldigt snabbt, men hans flicka blev ju då kvar. Hon går då till bikt, och på något sätt gör hon det också för hans räkning. På något sätt i en värld där vi alla gör ont, men på något sätt kan vi också gott göra för varandra. Sen valde jag då en filosofisk bok, Martin Buber, Jag och du. Buber har ju lyckats fånga in den här bibliska dimensionen i hela tillvaron, att vi har en grundrelation med Guds du som avspeglar sig i relationerna med de andra. Och att då är du viktigare än jag. Att jag är mer angelägen att du ska bli förlåten. Och då blir det för mig också en befrielse när jag kan sätta dig i första rummet. Att du ska få den förlåtelse du behöver. Och då helar det också mig. Sen kommer vi till den sista, som då är en andlig, Wilfrid Stinnesen, Natten är mitt ljus. Alltså han försöker då tolka då Johannes av Korsets bild av den dunkla natten. Alltså den prövning som väl många människor hamnar i när då allt tycks meningslöst, när ingenting riktigt fungerar. Och det är ju ofta i samband med en något som är oförlåtet, antingen i mig eller en konflikt. Eller, ja, alltså en situation som då tycks utsiktslös. Men att då upptäcka att det ändå finns en väg ut ur det här. Som då kan vara förlåtelsen, överlåtelsen till Gud. För i sista hand tror jag att när man verkligen säger jag vill förlåta, att det är en Guds nåd som ger människan denna styrka. För det är inte helt naturligt att vilja förlåta något som verkligen var ont.
Det slår mig plötsligt att när kardinalen talar om förlåtelse så här, så är det ju också acceptans. Jag accepterar att saker och ting är som de är, och så går vi vidare. Förlåtelsen kanske har lite högre i tak och en gudskontakt, men i grund och botten är det också... Ja, det är någon slags koppling här jag fanglar efter.
Jo, alltså jag tror att en äkta förlåtelse har en slags transcendent betydelse, att det är större än, eller att det uttrycker kanske människans djupaste storhet. För det är ju inte det naturliga egentligen att förlåta något som inte är bra. Och då kommer vi tillbaka där vi började med offentliga personer som gör lite som inte är så bra. Det rättar ju gallfeber på alla skattebetalare. Men vi är mer än skattebetalare. vi är menade för något större. Och att det då ofta kan hjälpa mig att komma ut ur min bubbla. Om jag även i en svår situation, om vi det kallar den dunkel natt, kan ta ett steg ut ur det. Och ibland måste jag också kunna förlåta Gud. För det är ju det som många inte kan. Det kan man ju förstå. Vi tog upp det här med övergrepp som kyrkan har begått. Att man då på något sätt anklagar Gud och det. Det får man ju göra. Det finns ju till och med i Bibeln en bok som handlar om det, Jobb. Men att då kunna överlåta sig till Gud, förlåta honom fast man inte förstår varför livet har behandlat oss på ett visst sätt. Att det aldrig blev som jag hade tänkt mig. Att mina drömmar gick i kras. Jag blev övergiven, som jag sa, både av Gud och människor. Men Gud kan ju inte överge oss, även om det verkar så. Och därför tror jag att den här boken, Natten i mitt ljus, kan ge då den här, vad ska vi kalla det, mer transcendenta eller andliga betydelsen av förlåtelsen.
Fantastiskt. Jag är tack snälla för möjligheten att ha det här samtalet. Det här är ett samtal som jag tror kommer att glädja många, både för att vi kan lite så avmystifiera bikten och för att jag tycker att kardinaler på många sätt liksom just lyser det här mellan liksom institutionell förlåtelse och förlåta sina vänner eller att alltid kunna lita på Gud. Så mycket stort tack för detta och för att du hade tid att ta emot mig så här.
Ja, tack själv då och ha det så gott. Tack, tack.
Tack så mycket. Det där var hans eminens kardinal Anders Arborelius, biskop av Stockholm. Inte långt efter vårt samtal såg jag en bonad, en sån där som mycket vanligare förr i svenska hem, där någon broderade ett visdomsord. De var ju ofta hämtade ur Bibeln eller hade religiösa förtecken. Och på denna stod det: lär dig livets svåra gåta, älska, glömma och förlåta. Vem tror du skulle uppskatta höra just det här avsnittet? Tipsa om hjälp av dela-knappen i appen. Vill du dela i sociala medier i hashtaggen perspektivpodden. Lyssnar du på den via Acast eller Apple Podcast får du också ge betyg när du ändå pillar i appen. Det hjälper faktiskt fler att hitta podden. Producent för dagens avsnitt av Perspektiv var Jens Back. Klippte gjorde Hanna Brandén och det är Stray Dog Studios som vanligt fixat ljudet. Jag heter Per Granqvist och Perspektiv är en podd från Vad vi vet. Vill du ha förklaringar om aktuella ämnen varenda dag? Ja, men följ då Vad vi vet på Insta eller på Facebook där vi heter just Vad vi vet. Tack för att du lyssnat idag. Snart hörs vi igen, hoppas jag.